När jag, som man ju alltid gör, förberedde mig inför det här och frågade Gud för ett par tre veckor sedan, Gud, vad ska jag predika om? Så var jag i min dagliga läsning på i Jesaja 40. Och då, när jag precis hade frågat Gud igen, så faller mina ögon på vers 6, och då står det så här: hör någon säger predika, och en annan svarar, vad ska jag predika? Och då kommer svaret: att allt kött är gräs och att all dess härlighet är som blomstret på marken. Gräs torkar och blomster vissnar när Herrens ande blåser på det. Ja, folket är gräs. Gräs torkar bort och blomster vissnar. Men vår Guds ord förblir i evighet. Och då tänkte jag, oh no, Gud. Inte ska jag väl behöva predika att folk är som gräs. Var det inte nog förra gången när jag fick predika om ökenperioder som vi kan få gå igenom ibland? Jag ska väl inte helt plåga livet av folket. Men sen upplevde jag att Gud visade mig svaret på mina frågor och på mitt kanske motstånd i rubriken till kapitlet. Och då står det: Sion och frälsningen från Assur, Babel. Och det är det som kapitel 40-48 handlar om. Och jag började läsa vidare i Jesaja 40, kapitel 41, 42 och ända till 44. Och jag upplevde hur det blev en hel predikan på bara ett par kapitel. Och hur det här ordet som jag upplevde att jag fick av Gud att predika att människor är som gräs, hur det var liksom som en röd tråd genom hela de här kapitlerna. Och vi kan ju förstås inte läsa fyra kapitel, för då får vi ha nattmöte i natt. Men egentligen så skulle jag bara önska att få sitta ner med er tillsammans med er och bara läsa hela Jesaja. Sakta, tillsammans, och bara begrunda. För det finns så mycket. Det finns så många levande ord om Herren och om hans vilja och hans makt och hans storhet. Så jag tror att vi skulle bli förvandlade och förnyade om vi tillsammans bara läste den här boken. Men vad var det jag såg då? Jo, att vad har det med att människor är som gräs att göra, att Gud ville befria sitt folk? Vi kan titta lite på historiken då. Vad var det som, i vilken situation befann sig Israels folk igen? Jo, Israel och Juda hade blivit intaget av Assur, ett folkslag som mycket liknade babylonierna. Och Babel, det vet ni, att det var ju de som ville bygga Babelstornet. De ville att alla skulle arbeta för samma sak och vara tillsammans. De ville att människor skulle ingå i ett system. Att de skulle tala samma språk och att de skulle ha samma religion och alla möjliga sådana saker. De ville liksom driva in alla människor i en enda folla. Och assyrierna var precis likadana. Och Assur då, eller det som Assur är ju det som vi idag kallar Assyrien. Men jag väljer att säga Assur. De hade intagit de flesta länder runt omkring där vid Medelhavet, och så även Israel. Och Gud såg att Israels barn, som ofta när vi tittar i Bibeln, hade börjat att ta efter Assurs kultur. Assyriernas kultur. Och vad var det då? Ja, de var framstående mänskligt sett. De var framstående i byggnadskonst. De byggde vackra byggnader och fina tempel. De var ett krigsfolk som var mäktigt men också grymt. Och de var framstående när det gällde religion, kan man säga. De dyrkade många, många gudar. De dyrkade himlens olika gudaväsen i solen, i månerna, i månen och i stjärnorna och så vidare. Men de var också väldigt duktiga och hade en väl utvecklad gudstjänstritual, kan jag kalla det så. De hade tillbedjan och de hade offer och de hade lovsång, eller sånger får vi kalla det för. För det här var ju avgudadyrkan, fruktansvärda avgudar. Men Israels barn hade börjat vänja sig med deras sätt att leva och de hade kommit in i deras kultur, kan vi kalla det för, och också börjat dyrka deras avgudar. Och det är det här som Gud ser, att det blir ju en plåga för Israels folk att vara under kung Assur. Därför att han var en grym härskare. Och det är det som han vill befria folket ifrån. Han vill igen ge Israels folk nåd, även att de hade avfallit och hamnat i den här situationen av egna val. Men Gud är så full av nåd. Men varför skulle vi predika, eller skulle predikanten, profeten, predika att folket var som gräs? Jo, därför att när man börjar läsa här så ser man och förstår att Gud vill ge folket rätt proportion. Gud vill ge folket ett rätt synsätt, både på sig själv, på sig själva, men också igen vill Gud uppenbara och förnya för dem vilken mäktig Gud de har. Och när man läser här så ger Gud exempel och han jämför sig själv med de här avgudarna. Och att det går ju inte ens att jämföra. För Gud är ju den som har skapat både himmel och jord. Och han ifrågasätter och liksom nästan ropar till folket, kan man skönja i texten. Ser ni inte, förstår ni inte? Varför ger ni till det som bara är hö och strå, när ni har mig som har skapat hela himlen och hela jorden och som är eran Gud? Och jag skulle kunna ge er bara ett par lite axplock ur de här kapitlen för att ni ska bara få en bild av det. Men som sagt, vi ska gå snabbt igenom, för det här är egentligen bara en inledning till det som jag bär i mitt hjärta. Men vår tid har en parallell till den tid och den situation som Israels folk befann sig i. Också vi kan se att vi lyder under ett babylonskt världssätt, eller hur? Vi blir matade dagligen med hur vi ska tänka, vad vi ska acceptera. Jag behöver inte ens nämna det, för ni vet det redan. Aborter, homosexualitet, världens sätt att vara, världens sätt att tänka, religionsblandning, att dyrka andra gudar än Gud. Eller hur? Och därför tror jag att det här ämnet med Israels barn, som ofta får vara exempel i Bibeln för oss som lever i de här tiderna just nu. Så Gud, han ger dem exempel på och vill få dem att se vem han är igen. De hade glömt vem Gud är, vilken Gud de hade. Så ni behöver inte slå upp, men vers 12, då säger Herren så här: vem har mätt vattnet i sin kupade hand och tagit mått på himlens vidd med sina utspända fingrar? Vem har samlat stoftet på jorden i ett måttkar och vägt bergen på en våg? Ja, vem kan göra det? Det måste vara någon som är väldigt stor om man ska kunna hålla havens alla vatten i en hand eller spänna ut stjärnorna mellan sina fingrar. Men han talar också, han talar om sig själv, han talar om de här avgudarna, Men han talar också, som han alltid gör, uppmuntran, tröst och sin kärlek. Han visar på att det han menar är inte att folket är gräs och inte något värt i hans ögon. Utan det han säger och det han menar med det är att utan Gud, utan mig, är en människa som gräs. Utan mig så förgås en människa ganska snabbt. Ett liv är kort. Men om vi som lever i nya förbundet har Guds säd i oss, Guds ord, så förblir det vi gör och våra liv för evigt. Och det är det, den dimensionen och den proportionen som Gud igen vill påminna folket om. Och som han också vill och behöver påminna oss som kristenhet idag om. Proportionerna. Därför att vi har likt Israels folk börjat titta så mycket på oss själva. På våra egna metoder. På vår egen styrka och vår egen kraft. Vi använder så mycket även i det kristna livet. Det som vi är duktiga på. Det som vi kan göra i oss själva. För det är så svårt att vara beroende av Gud, eller hur? Ofta är det det. Därför att då får vi klä av oss allt vårt eget. Och det vill inte vi, vår mänskliga natur vill inte det. Vi vill så gärna stå på våra egna ben och klara oss själv, eller hur? Men han talar tröst och vi kan bläddra fram till Jesaja 43 och 10. För jag tänker att det här är liksom en nyckelvers. Och det handlar precis om det som Leif talade om, som David Johansson predikade om. Att vi har ett uppdrag. Och det är det här Gud påminner Israels barn om. Att ni har ett speciellt uppdrag. Du är utvald av mig, säger han. Och du har ett speciellt uppdrag. Och vad är det uppdraget? Han säger så här. Ni är mina vittnen, säger Herren. Och min tjänare som jag har utvalt. För att ni ska känna mig. Och tro mig. Och förstå att jag är den som har förutsagt detta. Före mig blev ingen Gud formad. Och efter mig ska ingen komma. Jag är Herren, förutom mig finns ingen frälsare. Gud hade utvalt Israels folk till att vara ett särskilt folk. Ett folk som skulle manifestera ett annorlunda rike på den här jorden. De skulle utmärka sig framför andra folk. Inte att de var bättre, men att de levde annorlunda. Att de tänkte annorlunda. Och detta uppdrag har vi som Guds folk idag. Du och jag är skapade och utvalda av Gud för att tillhöra ett folk som ska vara ett vittne åt Gud. Vilket förtroende, eller hur? Vilket förtroende att du och jag ska vara ett vittne. Tänk på när man kallar in ett vittne i en rättssal. Det är inte vem som helst som bara kan stövla in och vara ett vittne. Hur mycket större är det inte det uppdrag vi har fått att vara Herrens eget vittne. Och också vi är kallade och vi lever på den här jorden och i den här tiden för att manifestera för den här världens folk ett annorlunda rike. Och det här måste vi komma tillbaka till. Därför att när Herren talade till Israels folk om det här med avgudarna, då han återkommer kapitel efter kapitel och han varvar liksom sin egen storhet och sen avgudarna. Och han vill liksom få folk att förstå, och den beskrivning han gör, det är att vanliga människor använder sina vanliga förmågor eller det som de har som är nedlagt i dem. En träsnidare en konstnär som kan gjuta och så vidare. Man använder sina egna händer och sina naturliga förmågor och man skapar en avgudabild, gjuten eller snidad i trä. Och så ställer man upp avgudabilden, och är den gjord av trä så beskriver Gud hur man tar en del av träet och använder som bränsle och lagar mat på. Och den andra delen av träet gör man avgudabilden av med sina egna händer. Sen ställer man upp den här och säger: du är min Gud, fräls mig ifrån detta, eller hjälp mig och var nu min Gud och led mig. Och det är som att Gud vill liksom visa hur dåraktigt, tokigt det är. Förstår ni inte, säger han. Det finns så mycket att säga om detta, men jag vet inte om jag ska gå in på det. Vi kan bara läsa faktiskt lite grann om den här beskrivningen. Det finns i kapitel 44. Därför att det är viktigt. Varför är det viktigt att prata om avgudar och vad Israel gjorde? Jo, det är viktigt därför att det talar till oss idag. Jag börjar att läsa ifrån vers 15. Det handlar om att de då har valt ut ett lämpligt trä för att göra den här guden. Man tar av veden och värmer sig med den. Man tänder på den och bakar bröd. Men man tillverkar också en gud av den och tillber denna. Man gör av träet en avgudabild och faller ner för den. En del av träet bränner man upp i eld. Över en annan del lagar man kött till att äta och steker sin stek och äter sig mätt. Sen värmer man sig och säger: gott, nu är jag varm, nu njuter jag av brasan. Men det som är kvar, av det som är kvar gör man en gud, en avgudabild. Man bönfaller inför den och säger: rädda mig, för du är min Gud. Och längre fram i vers 18 så säger Herren: dessa människor vet ingenting och förstår ingenting. Du, deras ögon är tillslutna så att de inte ser, och deras hjärtan så att de ingenting begriper. Ingen har så mycket eftertanke, och detta är ett nyckelord, eftertanke för oss i denna stressade tid. Så mycket vett eller förstånd att han säger: en del av det har jag bränt upp i eld, på kolen har jag bakat bröd och stekt kött och nu ätit. Skulle jag då av resten göra en avskyvärd avgud? Och så vidare. Är det inte lögn det som jag håller i min högra hand, avslutar han med. Och det här talar om att folket i Israel, de hade, som jag sa innan, de hade blivit vana med Assurs sätt. Vi skulle kunna översätta det att de hade blivit vana med världens sätt att tänka och hantera saker. Och för oss så skulle det kunna vara att också vi har anammat samma sätt att tänka. Det här är ju egentligen andemakter. Det har vi ju pratat om. Det är ju andemakter, så de finns ju kvar i alla tider. Samma slag av makter som vill binda och förblinda folket och dra människor bort ifrån Gud. Det har varit fiendens syfte ifrån skapelsens början, och det är fortfarande dess syfte idag. Så också vi har anammat Assurs affärsmetoder för att bygga våran församling, eller för att bygga våra kristna liv, eller för att röna framgång. Och vi förlitar oss också på, precis som det här, våra naturliga förmågor, vårat intellekt eller vår skicklighet, istället för att som Gud har manat folket, istället för att söka Herren, söka hans gemenskap, hans råd och leva och verka våra liv i samråd med honom. Och det är det Herren fortsätter med när han i vers 21 säger: tänk på detta, du Jakob. Vi skulle kunna säga: besinna, du Jakob, att Herren är Gud. Besinna skillnaden. Tänk på det. Och här kan vi tänka på tankebyggnader och bålverk som det står om i Bibeln. Och ofta när vi predikar om det eller undervisar om det, så brukar vi ju appellera det till felaktiga tankar, tankemönster, alltså syndiga tankar, orena tankar och så vidare. Men jag tror att det slaget av tankebyggnader är inte alls så farligt som den här typen av tankebyggnader. Därför att orenheter och sådana saker, det är uppenbart för oss att det är fel. Och det är lättare för oss att se det och att vända om ifrån det. Men detta sättet, världens sätt att tänka och att vara ouppmärksam på att vi faktiskt kanske många gånger glömmer att söka Herren för den väg vi ska gå. För det, för våra enskilda liv, för vårt sammanhang, för våra församlingar. Och jag upplever att om det har hållit att leva så tidigare, så kommer det inte att göra det i de tider som vi redan har gått in i. Därför att förtrösta på egen kraft, det är som det här gräset som kommer brännas upp. Det kan bestå idag och se bra ut idag, men det kommer inte att bestå imorgon när det är borta. Och i predikaren 7 tror jag det är, så står det: bättre är slutet på en sak än dess början. Och visst är det så för oss som har börjat vandringen med Jesus, att vi vill fullborda den. Vi vill fullborda den och höra när Jesus kommer tillbaka, när vi står inför tronen: väl gjort, du min gode och trogne tjänare. För vad hjälper det om vi har gjort en massa saker i vår egen kraft, eller med saker som är fött av mänskliga tankar, av våra egna lägre tankar? Vad är det för nytta den dagen vi har fullbordat vårt lopp och står inför Herren? Ingenting, det är aska. Det är aska. Och det var egentligen inte avgudarna. Det var inte de här träbitarna som var det verkliga problemet, som upprörde Gud. Utan det var det som fanns i folkets hjärtan. Den förändring som hade skett i Israels barns hjärtan. När de kunde vända sig och glömma Gud och hans makt. Och förlita sig på det som deras egna händer hade gjort och skapat. Det var det som var problemet och det som upprörde Gud. Och han är densamme. I Johannes 3:6 så står det: det som är fött av köttet, det är kött. Och det som är fött av anden, det är ande. Han sa det här till Nikodemus när han smög till Jesus där på natten. Och han trodde att han var ju skriftlärd, han var ju farisé, han var ju lärd. Han trodde att hans gudsutövande, om jag nu får använda det ordet, skulle räcka i Guds ögon. Men Jesus avslöjade och maler ner det till gräs. Och säger: det håller inte. Därför att det som är fött av köttet, av det mänskliga, det behöver inte vara synd. Utan det som är fött av det mänskliga bara, det förblir mänskligt och det förgås. Men det som är fött av Gud, av anden, det kommer att bestå och ha betydelse i all evighet. Och Jesus säger också i Johannes 5:4: ty allt som är fött av Gud besegrar världen. I gamla översättningen tycker jag nästan är bättre. Där står det, allt som är fött av Gud övervinner världen. Ska vi övervinna världen den här sista sträckan och inte bli intagen eller komma på fall, då måste det som vi lever i våra liv vara fött av anden. För det är bara det som övervinner den här världen och den här världens makter. Herren sa till Israels folk att de var kallade att vara hans vittnen. Och då tänker jag, ett vittne. Ja, ett vittne, det är ju någon som återger någonting som de har hört eller sett eller bevittnat, eller hur? Och då tänker jag på det bibelordet som Jesus, den bilden som Jesus ger av sig själv som herden. Han säger i Johannes 10, fåren känner herdens röst och herden går före och fåren följer. Fåren känner herdens röst. Hur? Genom att de har umgåtts och varit tillsammans med herden, så har de lärt känna honom. De har lärt känna, de har blivit vana. Inte med allt det som var omkring, utan de har blivit vana med hans röst, hans karaktär. Och det här är avgörande för oss. För det finns så mycket av mörker och av villfarelse i de här tiderna. Och också av press, rent mänskligt, rent andligt också. Så att det är nödvändigt för oss att vi kan höra Jesus och vara ledda och vägledda av honom. Därför att det är bara han som kan visa oss och föra oss till en utväg ur de situationer vi kan möta. Jag har berättat om eller nämnt någon gång att jag bor ju i Aneby, som de flesta tror jag vet. Och vi har blivit en skara, en ganska stor skara tycker jag, som har gått tillsammans för att be och hjälpas åt att be för våra städer. Så Aneby ber tillsammans med Tranås och även Sommen för våra bygder, för våra områden. Och när vi samlade senast i torsdags så var det en av kvinnorna som fick en bild när hon bad. Och jag upplevde att den här bilden, den var åtminstone lika mycket till mig och till den här predikan. För jag tror att det är en bild som är en profetisk bild för tiden. Hon såg en massa människor som gick omkring lite huller om buller. Men så såg hon helt plötsligt hur den ena efter den andra började inrätta sig i ett led. Och de började gå i led. Men inte alla människor gjorde det, utan en del fortsatte att gå lite som de ville. Men sen vidgades bilden för den här kvinnan som såg synen eller visionen, bilden. Och då såg hon att Jesus, som såg ut som ett slaktat lamm, gick före människorna som gick i det här ledet. Så det här var människorna som följde lammet. Följde i lammets fotspår. Och vad vill den här bilden säga till dig och mig? Jo, jag tror att det här är en bild för den här tiden. Därför att Holger predikade förra gången om att vägen är smal, porten är trång. Och jag tror och vågar säga att jag vet att vägen kommer bli smalare ju längre fram till Jesu tillkommelse vi vandrar, därför att mörkret tilltar. Och därför tror jag att det här är en bild där Gud säger, det håller inte längre att gå där ni själva tycker att ni ska gå och som ni själva tycker att ni ska leva. Ni måste inrätta er i ledet, inte efter människor, utan efter lammet, efter Jesus. Och har du tänkt på i mitten, mitt i Jesaja, där finns Jesaja 53. Det är lammet, försoningen. Där är han som blev ett offer i vårat ställe. Han som bar vår skuld i vårat ställe. En ställföreträdare för oss. Istället för oss. Och det är grunden för våra liv. Golgata, försoningen. Att bara älska Jesus för det han har gjort för var och en av oss på korset. Söka honom tills vi förstår att det är den där skatten i åken och att det är den där dyrbara pärlan. Därför att utan Jesus, utan försoningen, så hade du och jag varit evigt förlorade. Evigt förlorade. När vi tittar i Bibeln så ser vi, och det är det här som är så stort och förundligt med Gud, hur, vilket hjärta han har för oss, sitt folk och sina barn. Vi ser att han har alltid gjort saker tillsammans med människor. Även om han, eller att han, skulle kunna ha gjort det mycket bättre själv. Och återigen, han som själv har skapat allt och uppehåller allt i sig själv. Och ändå ser vi i Bibeln att Gud ända ifrån början har valt att arbeta och samarbeta med oss. Att han vill ha oss som sina tjänare och tjänarinnor. Hanok, han är precis i början på människosläktets upphov. Det står i om Hanok eller Enok att han vandrade med Gud. Han vandrade med Gud. Det står inte så mycket mer om honom. Det står inte att han byggde någonting eller att han gjorde något speciellt. Det står bara att han vandrade med Gud till den dagen då Gud tog hem honom. Men har du tänkt på att Hanok, som den första av i människosläktet, han fick uppenbart för sig Guds hemligheter som skulle ske i tidens slut. Alltså det vi själva inte riktigt har upplevt än, men som vi är nära. Det uppenbarade Hanok, det som skulle vara den sista människosläktets historia, det uppenbarade han för den som levde i tidens början. Varför? Vi ska läsa psalm 22. Och det här skulle vara våran ledstjärna och vårt allt. Det står... Nej, 25, förlåt. Det står i vers 14. Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom, och sitt förbund gör han känt för dem. I gamla översättningen så står det: Herren har förtrolig umgängelse med dem som fruktar honom, och sina hemligheter uppenbarar han. Alltså, Herren vill att vi ska umgås förtroligt med honom. Därför att han vill uppenbara det som är förborgat. Det som ingen människa kan förutsäga eller förutse. Det vill han lägga i ditt och i mitt hjärta. För att du och jag ska vara hans vittne. Och berätta detta, tala ut detta. För människor, för sammanhang runt omkring oss. Han umgicks förtroligt med Noa. Och tänk på Noa. Han var utvald att han fick förnya människosläktet efter att Gud hade fördärvat människorna med floden. Har du tänkt på det? Varför? Därför att Noa Han vandrade 120 år i lydnad för ett Guds tilltal. Det står i alla fall inte att Gud talar till honom mer än en gång. Och trots detta, hur är det för dig och mig när vi har fått ett tilltal? Wow, i början så håller vi fast vid det och sen falnar det och sen försvinner det. Noa, han höll fast vid detta och han gick i lydnad. Han utstod människors smädelser när Gud hade sagt till honom att han skulle bygga en ark på torra land. Folk hånade honom dagligen och gick förbi och smädade honom i 120 år. Lydde han Herrens ord därför att han kände Gud. Han var säker på att det var Gud. Och han var också säker på hur många år den gick att Gud skulle göra det han hade sagt. Längre fram i historien så möter vi Abraham. Abraham, han kallades Guds vän. Vilket namn, Guds vän. Det var Gud som sa det. Men har du tänkt på Abraham? Han fick vänta på löftesonen. Han fick vänta på löftet först i 80 år. Och därefter fick han löftet och efter det fick han vänta ytterligare 20 år. Efter det att han hade fått ordet ifrån Gud att jag ska ge dig en son tillsammans med Sara. 20 år ytterligare, då var han 100 år. Och han visste, nu är allting mänskligt sett för sent. Men det står ju i Bibeln att han trodde Gud. Han höll fast. Han gav inte upp. Gud lät honom bli tömd på alla sina egna utvägar. Alltså på det mänskliga. På sina egna idéer. Han försökte ju lite då och då, det vet ni. Och så fick vi allt som har med islam att göra idag. Det var den mänskliga. Det som var fött av köttet. Men det som var fött av anden, det består och det är du och jag en del av idag. Mose. Han var 80 år. När Gud gav honom kallelsen att han skulle få föra ut och befria Israels folk ur Egypten. Han var 80 år gammal. Och Gud skickliggjorde inte Mose genom att till exempel skicka honom till en armé eller en krigsskola för att han skulle lära sig strida. För egyptierna var ju väldiga i strid också de. Nej, vad gjorde Gud? Han lärde Mose att bygga upp en gemenskap, en förtrolig relation med Gud själv. Och ni vet att det står om Mose att Gud talade till honom. Bara till honom, ingen annan människa på det sättet. Ansikte mot ansikte. Mose var kvar 40 dagar och 40 nätter. Vi skulle kunna översätta det och säga i bön. Inför Herrens ansikte. 40 dagar och 40 nätter. Inför Guds ansikte. Men vad ska vi göra, vi arma människor? Vad ska vi göra för att bli av med det här, våra mänskliga tankar och vanor och det vi har fått med oss av den här världens sätt att tänka och vara? Hur ska vi kunna bli Guds vittnen? Hur ska vi kunna leva inför honom ansikte mot ansikte? Det finns säkert flera svar, men jag vill bara ge dig ett. Det som jag fick till mig och det finns i psalm 133. Psalm 131. Det är nog den kortaste psalmen tror jag i hela Bibeln. Men så dyrbar. Det står, Herre, mitt hjärta är inte högmodigt Mina ögon är inte stolta. Jag umgås inte med stora ting, med sådant som är mig för svårt. Och så kommer det som är min poäng. Det står, nej, jag har lugnat och stillat min själ som ett avvant barn hos sin mor. Som ett avvant barn är min själ i mig. Vad menas med detta? Psalmisten säger att han har stillat sin själ som ett avvant barn. Hur är ett barn som inte är avvant? Ja, det vet vi mödrar. Så fort det kommer upp i knät så börjar det söka efter bröstet, efter att få stilla sina behov och sitt begär. Och det är oroligt till dess att det får sin önskan uppfylld. Ett avvant barn är precis motsatsen. Det handlar inte om att man har gett upp, att man inte förväntar sig någonting längre. Det är inte det. Men det handlar om att man har stillat sina egna begär. Man är så nöjd att bara få sitta i sin moders knä. Bara få ta emot den trygghet och den omsorg. Höra moderns röst. Bara känna ömheten och närheten. Inte söka mer än det. Och jag tror att det här är en hemlighet för dig och mig. Att lära vår själ att bli stilla inför Gud. Att inte hela tiden vara van med att få som den vill. Om jag nu uttrycker mig så. Som barn ibland kan få. Därför att man inte orkar säga nej. Så får vi behandla vår själ som ett sådant barn. Och lära vår själ att säga nej. Som Jesus sa, inte min vilja utan din, Herre. Och så rikta vår blick och fråga, Herre, vad vill du nu? Vad är ditt svar? Ta tid med Gud. Vi kan jämföra Gud, det står i Jesaja tror jag också, om de ogudaktiga. Herren säger att de är som ett upprört hav. Hur är ett upprört hav? Har du varit vid havet någon gång? Det har jag varit på Öland när det har varit höst. Eller tidiga vårar, då brusar vattnet och det går stora vågor med vitt skum. Och om man då ser en båt köra förbi så ser man ingenting av den vägen så att säga efter båten. Utan så fort den har gått förbi så är alla spår borta. Eller hur? Därför att det är så mycket vågor som bara sköljer över. Har du suttit vid en sjö en sommarkväll när det är alldeles vindstilla och sjön ligger alldeles blank? Känn skillnaden. Vad är skillnaden? Jo, nu upptäcker du minsta lilla krusning, minsta lilla rörelse. Du upptäcker snabbt mörten som hoppar till där i vassen, eller hur? Det blir ringa på vattnet. Och du ser och upptäcker till och med skräddaren när han flyttar sig lite grann på vattnet. Eller hur? Det här är en bild för dig och mig. Så som Gud önskar och vill att våran själ ska vara inför honom. En själ som är stilla och som upptäcker och känner av minsta rörelse ifrån Gud. Också minsta rörelse ifrån mörkrets sida. Som ett avvant barn. Jag ska avsluta nu. Jag ska bara ge dig bilden av Naman som en kontrast. Nu är det som söndagsskolebilderna här. Naman, det vet ni. Vilket sammanträffande förresten att Naman var en assyrier. Han bodde i Assyrien eller Assurs land. Eller hur? Han var en hövitsman där. Han var väl van med att människor gjorde som han sa. Han var väl van med att få sin vilja uppfylld därför att han hade människor under sig som lydde honom. Och ni känner till berättelsen om att Naaman hade drabbats av spetälska och att i precis samma situation som vi läser här om i Jesaja så hade assyrierna tagit av Israels folk till fånga och gjort dem till slavar. Och då vet ni den där lilla flickan som är tjänarinna åt Naamans fru. Men jag tror att den där flickan, så liten hon var, ett barnahjärta. Emil Gustafsson sjunger ett stilla barnahjärta. Man får det hur som helst. Det går ej utan smärta att så bli genomfrälst. Att alla våra drömmar i Herrens anda gå. Så det man behöver inte vara klok och vis eller stark eller något sånt, utan ett stilla barnahjärta räcker. Och den där flickan, hon hade nog fått med sig så mycket av Israels Gud så att när hon hade varit där hos Naaman i hans hem och sett och fått vara med på alla gånger och på alla olika sätt som de dyrkade de här avgudarna, så tror jag att det skrek igen, nej, nej, nej. Det där är inte rätt. Och därför tror jag hon vågade, när hon såg Naamans behov, säga till honom att jag känner en profet. Jag vet en profet som känner Gud, som verkligen är Gud, levande Gud. Och ni vet att det var ju Elisa då. Och när Naaman kom dit så går inte ens Elisa ut. Och han skickar bud och säger att gå och doppa dig 7 gånger i Jordan. Och Naaman blir arg. Eller hur? Det kommer ni ihåg. Han blir arg. Och så är det ett nyckelord nu. Då säger han, ja men jag tänkte ju att profeten skulle komma ut och han skulle dra sina händer över mitt skinn och så skulle det bli nytt. Jag tänkte. Han var van vid att det skulle bli så som han tänkte. Men som tur är, Guds försyn, så hade han en tjänare som sa till honom, men om det nu är så enkelt så gå och doppa dig då. Han fick släppa, han fick ödmjuka sig och sin egen kraft och sitt eget bättre vetande. Och så lydde han och så fick han möta Gud. Det är en lärdom för oss att det lönar sig att släppa vårt eget. Då får vi möta Gud. Gud vill göra det omöjliga. Och kanske också att han behöver göra det omöjliga i den tid som vi lever i och de dagar vi har framför oss. Som jag sa inledningsvis, det håller inte längre att bara vandra i egen kraft på ett mänskligt sätt. Vi måste vandra i det övernaturliga de dagar som vi har kvar. Jesaja 41 så säger Gud, jag vill låta strömmar rinna upp för höjderna. Ja, men det är ju omöjligt. Strömmar kan inte rinna upp för höjderna, de kan bara rinna ner för höjderna. För Gud är det möjligt. Och Gud tänker, det är det jag vill göra. Om Gud ser att det behövs, då låter han det ske. Det är en bild för dig och mig, för våra liv och för det som vi kommer möta framåt. Vi måste börja lära känna honom och lära känna hans under, hans makt och hans älskande hjärta. Hans omsorg om dig och mig. Nu ska jag ta det absolut sista. Och det är bilden när, som ni känner också väl till. Det är när lärjungarna har åkt ut på sjön och de åkte före Jesus och det började storma. Och sen mitt i natten där framåt morgonkvisten när det fortfarande var kolsvart så kommer Jesus gående på vattnet. Och de blir rädda. Men han säger ju att det är jag, det är Jesus. Och då känner de igen hans röst. Eller hur? Och då säger Petrus, Herre, säg till mig att komma till dig. Eller hur? Alltså han säger, Herre, tala till mig. Säg ett ord som är fött av dig, ett ord som kommer ifrån din mun. Och Jesus säger kom. Och ett enda ord, det ordet kom, som var fött av Gud, som var fött av ande. Det upphävde naturlagarna. Så att vattnet höll när Petrus satte sina fötter där. Han var en vanlig människa som du och jag. Men naturlagarna, det naturliga, upphävdes genom ett ord som var talat i ande. Och Guds ord förbliver evinnerligen, började vi med här. Guds ord är detsamma. Det är samma ord som Gud skapade himmel och jord med. Ett enda levande remaord i ditt och mitt liv, i din och min situation, förändrar och upphäver det naturliga och sätter det övernaturliga i kraft. Så att det övernaturliga träder in och gör det som var omöjligt. Det som vi kanske inte ens hade kunnat tänka oss. För Gud säger ju det, att mina tankar är så mycket högre än era. Så låt oss få bli påminda den här kvällen vilken Gud vi har. Och låt det få väcka, det är min bön, att det skulle få väcka en helig längtan i oss. Att faktiskt börja lära känna honom på djupet. Börja söka honom och bli stilla i vår själ inför honom. Så pass så att han kan lägga ner det som han har, sina hemligheter. Så att vi kan vara bärare av det och förmedlare av det i den här världen. Därför att den här världen behöver Gud. Men den behöver inte Gud så som är skapad av våra föreställningar. För det blir en avgud i Guds ögon. Gud vill att vi ska dyrka honom för den han är. Lyssna efter honom.